Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna tillbaka till bakpodden Tillåt kakor. Det är tisdag, Emma Brink-Raske här och det är också min vän och kollega Camilla Hamid som också fyller år idag.
Happy birthday!
Camilla, ja. Du är 28 år gammal nu.
Ja.
Hur känns det?
Det känns jättekonstigt. För att
igår var du 27.
Ja, oh my god. Nej, men jag skrev det på Instagram också att alltså ju vuxnare jag blir rent åldersmässigt, desto mer känns det som att jag bara luras. Mm. Det känns som att jag inte är riktigt redo för vuxenlivet. För jag, alltså trots att jag liksom har barn och bil och lägenhet så känns det som att jag gör det fast jag egentligen inte får.
Mm. Jag är ju 40 år och jag vet inte hur många gånger som jag brukar tänka så här, borde vi inte fråga någon vuxen om det här?
Ja.
Eller så här, borde vi inte fråga någon som kanske liksom...
Ja, men man ska
verkligen bestämma det själv liksom.
Ja. Mm. Ja, det är stora beslut och man vet inte riktigt om man är kapabel till att ta dem. Men alltså, jag är inte riktigt en födelsedagsfirare.
Nej.
Jag uppskattar
jag att... är verkligen det.
Ja, jag märkte det för att aldrig någonsin har någon bakat en tårta till mig. Och jag brukar själv inte uppmärksamma min dag annat än jag liksom säger det på Instagram för att det är lite kul. Mm. Uppmärksamhetssökande.
Ja, för då får man också mycket grattis och grejer.
Ja. Mm. Så det är, om det är någonstans man får så får inte ha min man men på Instagram. Nej, jag skojar bara. Men alltså, bara det faktum, du har inte bara bakat en tårta. Du har gjort en tårta som är formad som ett C.
Också gjort det på dagens ämne.
Exakt. Kan du uttala vad de här heter?
Chou och krakelé.
Och du har liksom ställt dem så att de formar ett C. Mm. Du har spritsat, du har dekorerat med blommor och bär. Mm. Jag känner mig så speciell.
Ja, det är din födelsedag. Då ska man känna sig speciell. Det är
Tack.
Det som är grejen.
Uppskattar dig så himla mycket. Ja, men nu har du satt ribban högt också.
Ja, du har ju ett helt år på den nu till jag fyller 41.
Och jag har tydligen sagt att du ska få en present av mig.
Ja, i podden har jag sagt det.
Alltså om Kristoffer kan hitta när jag sa att jag har en present till Emma på hennes födelsedag. Kan du leta fram det?
För att... Jag kan leta fram det. Jag vet vad jag tänker det skulle kunna vara. Typ alltså så här, jag vet inte, men alltså någon slags så här glasskopa eller något sånt.
Ja, men jag kan säga, jag tror att universum har hört din önskan. Men okay. Kanske är på G. Kanske. Men det är ju inte din present. Det där är ett pressutskick. Du ska få en riktig present av mig. Jag ska bara försöka hitta något som toppar en C-formad tårta.
Nu är det så länge sedan jag fyller år, så det där är glömt vid det här laget.
Ja, men då får du dubbelt upp nästa födelsedag. Ja,
men du, på tal om chou och krakelé. Det var faktiskt väldigt roligt att vi fick en hälsning av en lyssnare i veckan. Mm-hmm. Som erbjöd sig att hjälpa oss med uttal.
Ja, men tack. Har den personen spelat in det här?
Nej, men vi försökte säga något av det här förra veckan redan. Ja. Vi försökte så här på ämnet.
Ja.
Så jag kan väl redan nu bara förvarna att jag har ändå vill lägga till, jag vet inte, jag borde inte säga det här, men jag har ändå läst franska i 8 år.
Ja, men jag med.
Höga betyg i franska. Men jag vill varna för att det kommer sägas så mycket franska ord med fel uttal i det här avsnittet.
Ja, så jag kan bara ha... överseende med det. Ja. Jag ska bara se hur Siri uttalar chou och krakelé.
Ja, men det, jag tror att det där är så.
Vänta, får jag bara...
Chou och krakelé.
Är hon full eller?
Alltså. Jag måste ta det en gång till så att jag kan härma.
Chou och krakelé.
Nej, det här är jättefull.
Så
här
säger man
inte.
Så säger man
Siri,
inte. Hej då, Siri. Ja. Franska Siri är ingenting att ha, tror jag.
Nej, de behöver jobba på den.
Men du, vi skiter i veckan som har gått, eller?
Ja.
Har du någonting att... Nej. När vi tittar framåt.
Nu tittar vi framåt, ja. Vi tittar på
Chou.
By the way, på tal om det här namnet.
Mm.
I slutet av förra avsnittet så googlade jag vad chou betyder på franska. Och det betyder ju kol.
Ja.
Du trodde att jag menade svartkål.
Ja, precis. Och det var därför jag blev väldigt så här, nej. Nej, men det stämmer inte. För när du bara sa kol, då såg jag K-O-L. Och
exakt.
Kände så här, det stämmer inte. Sen har jag ju googlat på det här och också fått lite meddelande från följare. Att det är ju kol som är K-O-L.
Alltså vitkål. Kolhuvud.
Ja. Och det stämmer ju. Dels för att liksom, paté och chou har ju den formen när man bakar dem, ofta att de blir lite så knöliga som ett kålhuvud.
Mm.
Men sen var det en annan följare, fransk, som berättade att det är ett väldigt vanligt ömhetsord på franska.
Aha.
Och så jag säger det ibland till mitt barn så här, ma petit chou, liksom.
Ja, men, att, mitt lilla, min lilla, jag ryser, ja. Vad fint!
Så det är ganska vanligt.
Men vi kommer grotta ner oss mer i chou.
Mm.
Ja, nu kommer jag bara säga chou, jag orkar inte.
Det, jag tycker vi gör det.
Vi säger chou, det blir bra. Ska vi ta oss an det här då?
Chou.
Chou
pastry brukar man säga på engelska bara. Och de kallar också det för...
Också puff pastry, ja, men, är inte det typ samma sak?
Puff pastry är ju smördeg.
Ja, just det.
Så de ska man inte blanda ihop.
Ja, puff pastry är smördeg och...
Chou pastry
är
paté och chou.
Ja, bra. Då har vi fått det.
Ja. Och vi, vad heter det? Alltså vad det är, jag kan säga vad det är.
Ja.
Alltså det är bara genom att så snabbt gå igenom alltså vad som gör det här speciellt.
Mm.
Det är ju ett bakverk som på ett sätt, man brukar säga att det är bakat två gånger.
Mm.
Det är inte riktigt sant skulle jag säga. Men...
Nej, men det är väl tillagat två gånger?
Ja, man gör det. Det är väldigt så här enkla ingredienser som alla har hemma. Det är vatten, mjölk, smör, mjöl, ägg.
Ja.
Och då kokar man först upp vatten och mjölk, eller bara vatten eller bara mjölk, vätskan med smöret, lite salt, lite socker om man vill. Kokar upp det, häller i mjölet, rör runt det och sen liksom rostar man den degen i grytan eller pannan då i 2-3 minuter så att man liksom utvecklar glutentrådarna i det och dunstar av vätskan.
Mm.
Och sen efter det så vispar man i ägg i degen. Och sen spritsar man då ut den till ett av hur många olika bakverk som helst. Jag hittade faktiskt en lista på Wikipedia med några av alla bakverk man kan göra med de här.
Ska jag
rabbla? Och nu då vill jag varna för alla de här uttalen. Men vi har ju i bokstavsordning då beignet.
Ja. Mm. Vad betyder det? Till basker?
Det är för att man kan göra både söta och savory bakverk med det här. Men det här är ett sött. Det är i Frankrike man gör det och det är då en friterad paté au chou.
Oh, vad gott.
Som man sen har doppat och pudrat med florsocker.
Mm.
Och sen har vi borsboll som kommer från Nederländerna. Och det är den är doppad i choklad och fylld med grädde.
Åh. Oh. Jag tror att jag åt de här i Istanbul. De var jättegoda.
Ja, det är mycket möjligt. Och sen så finns det det som heter profiterol.
Mm.
Nu säger det på stockholmska bara för att jag inte orkar med mina profiterol. Och det är det som man i USA kallar för cream puff. Och det som vi i Sverige kallar för petit chou. Eller liksom, då har man bara bakat av dem och fyllt dem med
vaniljkräm typ.
Sen har vi då croquembouche. När jag läste upp dem här för min man så sa han så här, nu hittar du bara på.
Ja, för det oerfarna örat så låter det ju säkert som en massa påhitt. Men det är riktiga bakverk. De
ja, det är det. Och jag tror att ni alla har sett det, för det är ett väldigt vanligt moment i hela Sverige bakar.
Ja, just det.
Att man ska göra en croquembouche. Och det är den här höga tornet där man bakar små petit chouer som man doppar i smält socker och sen fäster på liksom det här stora tornet. Mm. Och sen ska man egentligen ta ut själva tornet och ska den bära sig själv.
Och det är inte en lätt match, därför är
nej,
det
och det är så väldigt så här, det är så här Frankrikes spettekaka typ.
Ja.
Och sen har vi då eclair.
Just det, den avlånga.
Då är den avlång, fylld med ofta vaniljkräm och doppad i någon slags glasyr eller choklad. Mm. Och sen har vi då gourier typ. Den är savory, så den är bakad och då har man mixat ost med degen.
Åh, oh, just det. Det här
inte
är gott.
Dumt. Och sen så finns det här kanske du har ätit då, för då finns det som heter Lady's Navel som är från Turkiet. Och då
hur ser den ut?
Är det bollar av chou som man sen har friterat och dränkt i sirap.
Ja, men det var nog den jag såg. Jag såg den och den andra som hette
som hette
Borsboll.
Mm. Det finns också morkopp som också är från Nederländerna, som är en typ också av profiterol då, en cream puff. Och sen så finns det en som heter Nans puff som då är stekt i panna innan den bakas.
Alltså den här lilla, alltså spritsar man den sen steker man den?
Ja, fråga mig inte hur
det
går till.
Oj, det låter jättemärkligt.
Sen har vi det som heter Paris breast.
Vad är det med alla navlar och bröst?
Ja, men det här ska jag berätta. Jag tänker spara Paris breast för att det är nämligen... Ja, men vi tar den sen.
Okej.
fast då, den är då rund.
Ja.
Spritsad rund, bakad och sen är den alltid fylld med en... praliné-kräm, alltså karamelliserade nötkräm.
Jag tror jag har ätit den här, har jag för mig nu.
Sen finns det pomme dauphin som också är savory. De är gjorda med potatis. Mixat, mosad.
Är inte pomme-äpple på franska?
Jo, fast pomme de terre är ju jordäpple, alltså potatis. Mm. Pomme frites har du hört om?
Ja, absolut. 100%. Jag äter gärna med glass.
Och sen har vi då profiterol som vi pratade om. Och sen har vi den som heter religiös. Ja, då är det som två stycken cream puffs på varandra. En stor och sen en liten.
En snögubbe.
Ja, en snögubbe. Och sen har vi en Saint Honoré cake. Jag brukar prata om Saint Honoré tyllen som ni kanske
känner
till. Och den har man då, ni har säkert sett den här, det är en rund kaka oftast, och så är den liksom dekorerad med många små runda petit choux runt om, och sen har man spritsat grädde med den här Saint-Honoré-pillen. Så det var de som var med på den listan.
Men jag använder den här degen även till churros.
Ja, och också krullers.
Vad är det?
Det är typ som churros, fast man spritsar dem med en eclair-tyll, runda. Och så fryser man dem.
Ja.
Och sen friterar man dem. Och sen glaserar man dem med en väldigt lös glasyr.
Vi har något liknande i Marokko. De heter Hringo.
Ah.
Men då har man utan glasyr. Då har man bara rullat i socker. Det är så gott.
Ja, men super, super gott. Och sen så finns det också det vi i Sverige kallar för Mariabullar. Känner du till det?
Nej.
Det är typ choux och craquelin. Som jag inte ens nämnde här i den här långa listan. Choux craquelin är det som jag har gjort Camillas tårta av.
Ja.
Då är de bakade med en mördegsplatta på sig som liksom lägger,
ja, men nu ser
lägger
jag.
Sig över.
Inte, jag upplever dem inte som lika eleganta som
Nej,
den här.
Nej, för jag tror att man har en lite tjockare mördeg.
Förstår.
Som är liksom, ja. Men de har ju funnits väldigt länge, tror jag. Långt innan någon kände till liksom choux pastry i Sverige. Så.
Och jag ser att den här chodegen är oftast spritsad, inte bara rund, utan alltså med någon tyll, ser jag här på de här bilderna jag hittar på. Okay. Det kanske är någon träd, men jag vet inte.
Ja, men man kan säga, om ni känner till Mariabullar så är det typ som liksom svenska chokräcklar. Mm. Men vad har du för relation till det här? Den här, jag har svårt att säga bakverket, men den här liksom metoden?
Alltså metoden kom jag i kontakt med första gången. Jag tror att jag gick i gymnasiet, kollade på Hela Sverige bakar, de gjorde eklärer och då var jag tvungen att testa. Det blev ju en katastrof.
Mm.
Men kort därefter så när churros blev ganska poppigt, jag tror att det var också när jag gick i gymnasiet, så ville jag göra det. Och så insåg jag, men oj, det här är samma deg.
Mm.
Blev inte heller så bra, så det tog många år för mig innan jag faktiskt ville... testa igen. Men då, det var då jag började bakblogga och då såg jag till att faktiskt läsa på ordentligt om hur saker och ting funkar innan jag började. Men du då?
Nej, men jag tror att jag är uppvuxen med den här typen av deg, petit choux kallar vi det för bara. Och de åt vi i alla möjliga sammanhang, ofta åt vi dem som liksom förrätt. Alltså mamma kunde fylla dem med så här svampfyllning eller räkfyllning. Som liksom, en slags, vad kallar man det här, de här som man brukar fylla grejer i? Krustad, typ.
Ja.
Ja, fast så ofta savory, men även också ofta till fika.
Mm.
Jag kommer ihåg, min morfar fick diabetes så han kunde inte äta socker. Och de är ju naturligt, liksom, om man bara bakar dem så kan man göra dem helt sockerfria.
Mm.
Och sen kan du då bara fylla dem med så här färska bär och grädde.
Ja.
Och då har du en helt sockerfri bakelse. Så de blev liksom det som alltid bakades till min morfar. Liksom. Men vi gjorde dem även till andra. Det var ett festligt bakverk som vi ofta åt. Men första gången jag bakade, det är nog bara kanske 1,5 år sedan, tror jag. Och som du, gick verkligen i många fällor till en början. Mm. Jag tror, degen är inte svår att göra. Jag har misslyckats med degen en enda gång, att den har skurit sig. Det svåra är avbakningen och liksom göra dem i rätt form så att de liksom inte ska bli blaffiga och stora och knöliga och liksom... Det skulle jag säga är det som...
Ja, och det tror jag också är något som kräver lite... Man får köra några gånger, precis som vi har pratat om när det kommer till kladdkaka också. Mm. Man måste lära känna sin ugn och förstå när det är dags. För att man kan tyvärr inte öppna luckan.
Nej.
Alltså, nej. Visst, absolut, kanske om du gör det sista minuten. Men det vet man ju inte om det är sista minuten eller inte.
Nej, för det som är speciellt med den här typen av deg, det är att... Det finns ju inga jäsprodukter i den, utan det som gör den att jäsa och lyfta, de är också ihåliga. Mm. Det ska man ju
säga.
Det
är det som är det viktiga.
Det är det som är hela grejen med den här bakverket, att de blir ihåliga och sen ska du kunna fylla dem. Och det som får dem att lyfta och bli ihåliga, det är ju då ångan. Mm. Så de bygger på att de ska liksom ångas.
Ja, för jag tror att vissa i Sverige kallas för vattenbakelser.
Ja, men det var jag som berättade för dig förra veckan, Camilla.
Visst var det det?
Att de kallas för det i Danmark.
Ja, men tydligen i Sverige också, efter att jag har läst på lite för det här avsnittet.
Ja, men,
men det är ju som sagt mycket tack vare vattnet som de liksom får den här ihåligheten. Men gör man inte riktigt som man ska, så tyvärr tappar man
och nu är det. När jag väl har hittat, nu har jag ett recept på chokakalan, sen har jag ett som är lite annorlunda för eclairs, men snarlikt. Men nu har jag hittat dem, och jag tänker inte experimentera mer.
Nej,
nu
tror jag att du är helt rätt i.
Jag vet hur de funkar, jag vet hur jag ska ha ugnen, jag vet hur stora jag ska göra, hur mycket de sväller. Mm. Så det är så här. Och sen kan man experimentera med fyllningar och dekoration och allt sådär. Men nu, jag testar inga andra recept längre.
Jag förstår dig, 100%. Ska vi dyka ner i frågorna eller vill du säga något mer om själva...
Nej, jag tycker att vi gör det. Vi kommer komma in på lite mer grejer, tror jag. Vi kör frågor.
Vi har ju pratat om att det finns lite olika recept och att du gärna håller dig till ditt. Men vissa recept har bara vatten, andra blandat vatten och mjölk. Mm. Varför?
Det ger ju degen lite olika egenskaper. Mm. Om man bara använder vatten, då får man en lite frasigare bakverk. Ja. Och använder du mjölk så får du ett lite mjukare bakverk.
I alla fall inkromet tycker jag att det spelar roll för att mjölken ger liksom...
Ja. Jag tycker även på utsidan liksom, tycker jag att det ger lite skillnad. Och sen tillförs mjölken lite smak.
Ja, det blir lite fylligare.
Ja, det blir lite rundare smak, lite mjukare. Så jag kör hälften vatten och mjölk i mina.
Ja,
gör du också det?
Samma här. Mm. Bra att blanda, för som sagt, man vill ju fortfarande få den här förångningen. Ja. Och vatten har lättare för det än vad mjölk har.
Mm.
Vi har kommit in lite på det här med varför de sjunker. För många undrar varför de sjunker ihop och blir platta. Och det är väl den fällan många hamnar i. Och jag skulle säga att, alltså såklart beror det på hur man har rostat degen. Men öppna inte luckan.
Nej men verkligen. Alltså, det finns flera orsaker till varför de sjunker ihop. Och det är ju alltid när man har tagit ut dem. Ja. Det har ju hänt. Man öppnar, gud vad fina de blev. Och så tar man ut dem. Och sen
och så var det för
10 sekunder senare så bara... Pff.
För de måste ju liksom... Den här förångningen måste ske, men den måste också få göra det klart.
Ja.
Och liksom så att det torkar ut ordentligt. Sen liksom ta ut dem. För att gör man det för tidigt så finns det lite fukt kvar och då sjunker de ihop.
Mina recept är nästan alltid i alla fall runt en halvtimme, 35 minuter i ugnen. Innan 20 minuter öppnar jag aldrig luckan. Alltså verkligen aldrig. För man märker också att liksom det kommer ut ånga.
Ja.
Men så det är ju... Och att de då inte är färdiga när du tar ut dem. Då har liksom inte det här... skalet hunnit sätta sig och då sjunker de ihop. Men det finns även andra orsaker till varför de sjunker. Och ett av dem kan vara att degen var för lös till att börja med.
Ja.
För det som är trixigt med den här degen är att mängden ägg som du behöver i degen kan variera från gång till gång.
Oh, ja.
Dels är det som vi pratade om tidigare med att ägg är olika stora. Men när man då rostar den här degen, då är det ju liksom vattnet som dunstar bort.
Mm.
Och beroende på hur mycket vatten som har dunstat bort i den processen, beroende på det är det hur mycket ägg du behöver tillsätta för att degen ska bli perfekt. Mm. Och har den då varit för lös när du har spritsat ut den, då har den liksom ingen chans att resa sig och rädda sig, och då blir de platta.
Ja, och när det kommer till den här rostningen, jag vet bara, alltså, om jag tittar på mig själv när jag gjorde det här för första gången, jag var lite rädd för den och vågade typ inte rosta tillräckligt länge.
Nej.
Det som många säger, som jag tycker är en bra riktlinje i ett recept, det är att man ska rosta tills det typ bildas en hinna i botten på kastrullen.
Mm.
Man ska rosta längre än vad man tror. Det ska ju absolut inte bli bränt, men en hinna, det, man ser att det liksom bildas som en tunn yta på kastrullens botten.
Ja.
Men som sagt, följ inte ett recept rakt av.
Nej, utan
du måste få lite känsla för det.
Vi har fått en fråga också att, att man ska, jag har läst att 2 minuter ska man hålla på.
Ja.
Och det är någon som säger så här, min är färdig långt innan. För att man kan också säga att när den släpper från kanterna brukar vissa säga, eller den formar en boll. Och jag vet inte, jag rostar nog min mycket mindre än man ska. För att ett tag stod jag och tajmade saker, för att jag märkte liksom inte att det hände någonting med den. Så jag har provat att ta den efter 1 minut, jag har provat efter 4 minuter, och skillnaden är kanske då hur mycket ägg man behöver tillsätta.
Men tid är också en ganska skev angivelse, för att alltså, du kanske är starkare än vad jag är.
Ja.
Och liksom, att, för den här rörelsen spelar också roll. Du kan ju ha den där på 2 minuter utan att röra alls.
Ja, nej,
och
så kan alltså, du ha poängen är att den ska ju jobbas ganska hårt.
Precis, men tänk liksom, om du gör det lite så här, svagt och inte så entusiastiskt, så blir det ju inte alls samma effekt som om du gör det i 2 minuter och verkligen kämpar på.
Nej.
Men absolut, men först och främst ska den ju släppa från kastrullens kanter.
När den släpper och liksom, du har, att den, du märker att den vill bli en jämn klump, då är den ofta klar.
Och det är lite jobbigt där i det stadiet, tycker jag.
Många säger det, jag tycker inte att det är så jobbigt som jag, alltså jag har ju sett folk göra det på Hela Sverige bakar och sånt långt innan jag provade själv, men jag tror kanske att de gjorde större satser än vad jag gör
säkert,
och då blir det så här, jag har en ganska liten klump att röra runt, då är det inte så jobbigt. Nej. Men står du med mycket, då är det klart att
om du ska göra ett helt sånt här torn och behöver jättemycket ner, då är det jobbigare,
då blir det svinjobbigt. Men jag skulle säga det här med äggen, jag gör alltid så då, säg att jag har 2 ägg i mitt recept, då knäcker jag dem i ett glas, vispar upp dem till en vätska, och sen tillsätter man lite i taget, vispar och ser hur formen är, alltså hur smeten är, och sen tillsätter jag lite och lite i taget. Alltså knäcker jag ett helt ägg, då är det väldigt svårt att kontrollera hur mycket vätska man får i degen.
Precis. Sen visst, så kanske det blir lite svin, men släng ner det i en omelett eller något. Det brukar...
Men just det, som är det tredje orsaken till varför de sjunker ihop. Och då är det, när man har bakat dem så finns det väldigt mycket ånga inuti dem.
Mm.
Och den måste liksom ut. Så att jag har börjat sticka, så fort jag tar ut dem tar jag en grillpinne och bara sticker dem så att det blir ett hål. Så att all varm luft då kommer ut.
Sticker du den på ett annat ställe än där du fyller dem?
Nej. Alltså det är så himla liten, så det spelar inte så stor roll liksom.
Men det är ett superbra tips.
Ja, för det är den här fukten där inne som sen kan göra att de liksom sjunker ihop. Så släpper man ut den, då torkar de färdigt liksom som de ska.
Sen tror jag att en del kanske skräms av den höga ugnstemperaturen och den långa tiden.
Mm.
De behöver hög temperatur och lång tid in i ugnen.
Mm.
Så
jag vissa, kör det som står. Vissa recept som jag provade i början, då skulle man ha den på en viss temperatur, sen skulle man sänka. Mm. Men nu gör jag inte det längre. Nu kör jag både eclair och chokladkakalan kör jag på 175 grader.
Och det är varm luft.
Vanlig.
För att de recepten som jag har provat, det har varit verkligen från allt från 175 till 220 grader.
Mm.
Alltså det är ett stort spann.
Mm.
Men alltså den här höga temperaturen, det är också det som ger dem den här skjutsen.
Mm.
Så att de verkligen lyfter, och sen så behöver de som sagt torka ut.
Mm.
Och en mesig temperatur kommer inte att hjälpa dem att göra det.
Men jag provade några i början när jag höll på att testa på runt där uppe vid 200. Och de brändes och innan de var färdiga, och de blev så här hårda och krispiga. Så 175, och det är en av de få grejer jag bakar utan varmluft.
Mm. Har du testat med varmluft, och har du märkt någon skillnad?
Jag har testat med varmluft, och orsaken till varför jag inte har det, jag vet inte om det bara är mitt huvud eller min ugn, men jag upplever att de kan sticka iväg åt lite olika håll med varmluften.
Är det för att luften liksom rör på sig?
Ja, luften, det är precis vad det är.
Jag har ju en fläkt
med värme.
Ja.
Och då upplever jag att de reser sig rakare och finare när de inte får varmluft.
För det märkte jag kollade på en YouTube-video på en tjej som gjorde. Och hon körde varmluft.
Mm.
Och de såg nästan, de var jättegoda säkert, men de såg nästan muterade ut. För att de hade växt åt alla håll och kanter. Mm. De hade inte växt liksom uppåt jämnt, utan Ja, det såg verkligen ut som ett kålhuvud.
Ja. Ja. Men man kan säkert lyckas med dem med varmluft också. Men och som sagt, alltså, om man gör choux au craquelin, som ju då innebär att man spritsar ut dem runda och sen lägger man liksom en mördegsplatta på, det får ju dem att växa och bli runda och fina och jämna. Det är därför jag gillar den mycket.
Ja, den är väldigt elegant.
Den är väldigt elegant, och sen så tillför den här lilla sötman som jag inte har annars. Men bakar man utan dem, då blir de ju som sagt som ett kålhuvud. Mm. Alltså de blir ju ojämna och lite sprickiga.
Och det är charmigt liksom. På sitt sätt. Men så det, liksom, det beror kanske lite på också vad man är ute efter att göra. Ja, då har vi gått in på varmluft och vi har gått in på fin form.
Det var roligt idag just när jag bakade med det här, för då hade jag en plåt i ugnen som nästan var klar.
Mm.
Så Anders såg ju de här runda, fina, eleganta liksom. Och sen så stod jag och höll på att göra nästa, där jag har spritsat en liten, liten boll med den här krämen, alltså smeten, som ju inte var med, alltså knappt halva storleken av det som är i ugnen. Och sen så la jag på de här mördegsplattorna. Och han var så här, vad gör du nu? Vad är det där? Ska det där vara inuti eller? Han kunde liksom inte koppla det som var på plåten,
det är det som...
att det kunde bli det som var i ugnen.
Men det är därför jag ofta fascineras just av choux au craquelin, eller något. Det är att de ser inte ut och var så mycket för världen innan gräddning, men oj vad vackra de blir efteråt.
Ja.
Alltså nu blev jag nästan lite pepp på baka egna. Jag vet inte om jag kommer matcha.
Har du aldrig gjort sådana där?
Nej, jag har bara njutit av att se dina på Instagram, men nu blev jag väldigt pepp. Det känns också som, ja men så som du också har dekorerat nu med hallon och blommor, det är så himla vårigt.
Mm.
Och fint.
Jag gjorde faktiskt första gången nu i veckan, så gjorde jag eclairs som jag täckte med mördeg. Och då hände en intressant sak. Jag hade spritat ut 10 stycken eclairs, exakt lika stora. Alltså verkligen exakt lika stora.
Ja, vi vet att du har linjalögon, Emma.
Och sen så la jag på de här plattan med deg, jag har färgat den. Och sen räckte inte degen till, så en av de här fick ingen deg på sig. Och jag skojar inte när jag säger att de 9 som hade deg på sig, de blev minst dubbelt så stora som den som inte hade deg på sig.
Va?
Och jag fattar ingenting.
Alltså gravitationen säger att det borde bli annorlunda.
Eller hur?
Eftersom att mördegen liksom ligger tungt på.
Ja.
Vad märkligt.
Och de blev så stora som limp, alltså
limpor.
Ja men ja, Anders trodde jag hade gjort hjärpar eller något. Alltså de var enorma, de var inte eleganta. Jag har gjort dem och fotade dem, men jag kommer nog aldrig lägga upp dem, för att det blev liksom inte
blev det
inte,
gott.
Ja
då?
Men det blev inte, ja, supergott. Men det var inte elegant
liksom. Nej, jag fattar.
Men jag kan fortfarande inte förstå hur de som hade degen, att de blev minst dubbelt så stora som den som inte hade det.
Om det är någon kemist som lyssnar, kan ni berätta varför det blev så. Gud vad spännande.
Ja.
Ibland är bakning oberäknelig.
Verkligen.
Men du färgade din deg.
Ja.
Eller smet. Nej, degen ovanpå.
Degen ovanpå.
Men att smaksätta degen, för att om man, helt ärligt, själva degen är ju inte jättespännande. Den behöver fyllning och dekoration.
Mm.
Jag har faktiskt helt ärligt aldrig testat att smaksätta degen. Alltså med annat än typ kryddor.
Jag har inte gjort det heller, och jag googlade lite på det, hittade inte så mycket om det.
Nej.
Och jag funderar på, skulle man kunna så ersätta vattnet med, låt säga, så citronsaft? Kanske, men vattnet ska ju dunsta av, det är det som,
ja,
och också fylla den här ångfunktionen, så jag tror kanske inte det. Sen som du säger med kryddor, absolut.
Ja, för det påverkar heller inte degens konsistens så mycket.
Men det är lite grann som macarons här kanske, att alltså satsa på smakerna i fyllningen.
Alltså, jag tror jag heller aldrig att jag har sett den här typen av deg smaksatt med kakao.
Nej.
Är det så?
Jag tror nog att det finns, men jag har snarare sett att man har gjort de vanliga och sen lagt liksom chokladlock på, alltså chokladlocket, mördegsgrejen.
Men mördegen känns, där kan man ju experimentera, den klarar ganska mycket.
Man kan experimentera ganska mycket, men även där har det gått så fel för mig många gånger innan jag hittade den perfekta ration mellan socker, smör och mjöl.
Mm.
Att är det för tungt, för mycket mjöl, då spricker den inte och då blir de inte runda.
Ja, för man vill ju att det ska spricka, det är ju det som är så vackert.
Och då blir det ganska som de här mariabullarna, att den är lite tjock som en kaka på nästan. Och gör man den för tunn eller för liksom lite, då sticker den iväg. Mm. För poängen är att den ska hålla in alltihopa så att det ska växa och bli runt. Och sen tror jag att det är viktigt, som folk inte gör, att de gör en för liten platta. Mm. Man ska tänka att den ska gå ner och går runt hela vägen.
Ja, alltså jag har sett att, nu har jag aldrig inte bakat här själv, men det ser ju nästan ut som en liten kjol.
Mm.
Alltså det är ja. Över
de här, mer än vad det de här är. Gjorde jag väldigt, väldigt små. De kanske var 2,5-3 cm i storlek, själva bollarna.
Ogräddade alltså.
Ja, mm. Och sen själva locket var i alla fall 3-4 cm. Så att det ska täcka dem helt som en hatt på ja. Liksom.
Men så vi säger det precis som i macarons.
Det var någon
då?
Som skrev i en fråga att de hade sett Red Velvet. Jag vet inte om det verkligen är...
Nu måste jag kolla. Det kan ju
för
vara
de sa som... de har sett Mr. Cake. Jag tror att de blandar ihop det med croissanten där kanske.
Red Velvet. Jag ska kolla. Jag skriver show.
För det är väl klart att du kan göra den röd. Alltså tillsätta karamellfärg kan du absolut
Men det
göra.
Är ju inte... Det pratade vi om i Red Velvet-avsnittet. Mm. Att Red Velvet är inte bara röd färg. Nej. Det är också den här choklad- och vaniljsmaken.
Ja, men låt säga att du färgar dem röda då. Och sen fyller dem en cream cheese
Vet
frosting.
Vad jag
då har du väl
här
typen.
Att precis den här chou och krakela med röd mördeg ovanpå.
Mm, det har jag sett också. Och, även
och den kan man ju smaksätta med lite kaka. Ja, och
det var
få
det,
den
för jag känslan. Gjorde min rosa för jag skulle göra rabarber-eklär.
Mm. Så att, och jag ser att det finns någon som har gjort Red Velvet Chocolate Raspberry Eclairs, men det verkar som att de bara färgat degen röd. Och smet och deg är och, inga problem med pastafärg.
Nej. Och sen så kanske man har en cream cheese fylling eller
precis, då. Och då är det, ja, det blir väl lite Red Velvet feeling, men det är inte Red Velvet.
Nej.
Inte det.
Och sen, när man kommer in på det då, så många tycker att det smakar pannkaka. Och det är inte konstigt, för att
det är ju pannkaksmet. I tjockare format. Men, de gånger som jag har testat så upplever jag att den smakar mindre pannkaka ju mer ihålig den är.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Förstår du vad jag menar?
Ja, precis.
För att när den inte blir ihålig, då blir den lite kakig, nästan ibland också lite brödig i innanmätet.
Ja, nästan lite grann som ugnspannkaka skulle jag säga.
Ja, och det, men när den är ihålig så upplever jag inte alls
Nej,
det.
Men precis. Och det är ju det är en verkligen gyllene balansgång det där, att få dem lite krispiga och liksom hårda runt om. Mm. Liksom inte hårda, men krispiga. Liksom.
Ja, men krispiga
de ska inte vara soggy. Men de ska ju fortfarande vara mjuka inuti. Alltså, utsidan ska vara hård, men ytterväggen ska jag kalla det. Mm. Ytterväggen ska vara hård, men innerväggen ska vara liksom fuktig.
Alltså jag tycker att innerväggen påminner i utseende om croissanger.
Mm.
Alltså så som ihåligheten ser ut.
Ja, för det får lite så här flaky lager liksom.
Precis. Mm. Sen är konsistens inte alls. Men, det är
men, liksom men jag förstår vad du menar, för det där inuti, det kan smaka lite pannkakor. Mm. Gott, tycker jag.
Ja, ja. Alltså de gillar inte pannkakor.
Gillar man inte pannkaksmaken av det, då måste man nog torka ut dem ännu mer.
Ja, så att man inte behöver...
Ja, så att de blir mer krispiga rakt igenom. Men jag gjorde Claire's någon gång som var för att jag har tagit ut dem för mycket.
Mm.
Och då är det som... frasigt. Och det ska det inte riktigt
Nej,
vara.
Nej, det tycker inte jag heller. Sen det är också återigen en smaksak. Och vill man hellre ha en frasig över en pannkakssmakande bakelse, då får man, så man får väl överväga vad man vill ha.
Och jag tycker om när det är där vi alltid, vi ska komma in på hur man kan förvara och förbereda så här, men jag förespråkar att de ska ätas färska. Den här tårtan som jag har här, jag fyllde dem för kanske, vad är klockan nu? Ja, men 3 timmar sedan kanske.
Och de var magiska.
Och då är de helt okej. Men om de nu står över natten till imorgon, då kommer de ju vara mjuk hela den. Fortfarande gott, men inte riktigt den här känslan av premium på
men
samma
verkligen.
Sätt. Liksom.
Så man kan ju baka några såna här... puffar höll jag på att säga. Men man behöver ju inte fylla alla
Nej,
på en gång. Men vi pratar mer om det sen. För Det här med att spritsa tung deg.
Mm.
Jag tycker att jag lämnar över den frågan till spritsdrottningen herself.
Ja, dels så ska den inte vara så otroligt... När man har värmt och eller rostat degen, då brukar jag alltid sen röra ihop äggen med elvisp.
Om jag har det har jag sett lite olika.
Om jag har en mycket större sats, då kör jag den typ i min KitchenAid.
Mm. Men med jag, den här
vingen. Ja, jag har också kört med ballongvispen faktiskt. Men jag gör det aldrig för hand. Mm. Men man kan göra det för hand.
Ja. Speciellt när man har mindre deg så är det lättare.
Men det som man måste tänka på är att när man går från rostningen till äggen ska i, där innan måste den svalna lite. Den måste inte bli kall. Men, så jag brukar antingen låta den ligga i 5 minuter eller så brukar jag bara vispa den i så här 1 minut tills man ser att det inte ångar lika mycket längre. Då lägger jag i äggen. Men som idag till exempel när den var klar och jag hällde den med spritspåse, då var den fortfarande lite ljummen och jättelätt att spritsa. Men om man ska prata om konsistensen på den när den är klar, vilket också kan vara bra att veta om man ska tillsätta mer eller mindre ägg. Mitt trick är rena fingrar. Dels så ska den ha blivit liksom blank och enhetlig. Liksom. Då tar jag, så drar jag med fingret ett streck så här igenom. Och om det blir ett streck som stannar kvar, om du enkelt kan dra ett streck med fingret som stannar kvar, då är den klar. Om du får ta i att det liksom blir motstånd, då behöver du mer vätska. Om den fyller igen, då är den för lös.
Går det att rädda?
Det går att rädda. Du kan aldrig rädda det genom att tillsätta mer mjöl. Big no no. Det kommer gå åt skogen. I teorin så kan man rädda det genom att i teorin säger jag, du kan säkert göra det i praktiken också, men det är lite vanskligt.
Du menar att du inte har testat?
Jag har inte testat. Man gör en ny sats av rostade degen. Och sen tillsätter lite i taget i den som du har äggen.
Så då får man ännu mer, men det har ju ingen dött av.
Nej, precis. Men annars så kan man inte riktigt rädda det.
Nej, för det är det jag tänker att när man har haft i äggen och hela, då kan man inte gå tillbaka till rostningen till exempel för att torka.
Men däremot så har det ju då hänt att jag har gjort, skulle att göra churros till ett barnkalas. Då har jag gjort enorma mängder smet och så har jag lagt det i spritspåsar förberett och de kan man ju sen ha i kylen liksom över natten. Så att det väl är dags, alltså, jag vet inte ens vem som tar på sig att göra churros till ett barnkalas och tar fram fritösen.
Men det är du som är liksom så satsig, Emma.
Ja. Men det räcker då att man ska stå där och live fritera, att man liksom, då vill man göra förberett degen. Ja. Och då har den varit i kylen och den innehåller smör och allting och då är det ju hård liksom. Så jag rekommenderar alltid att försöka ha den rumstempererad när du ska spritsa den. Och sen så behöver du ha en rejäl spritspåse. Alltså det behöver vara antingen en flergångs, alltså i tyg eller silikon eller någonting. Och sen, eller en så här riktigt rejäl
i tjock plast.
I tjock plast. Mm. För att det har hänt att det är så här, så får man ett hål på sidan och så sticker ut en korv. Liksom.
Och med fördel en till gjord i metall som pallar trycket. Om man nu också vill ha mönster.
Ja.
Och sen också ett tips som du har lärt oss, Emma, om att inte fylla spritspåsen till max. För då kommer det alls vet att åka ut det andra hållet.
Nej, men verkligen. Och också så får du mycket bättre håll och grepp och kraft i dina händer om du har inte mer än att du kan hålla allting du har i påsen i din handflata. Liksom.
Just det.
Om du har alldeles för mycket, då får man liksom...
Men rent spontant tänker jag att så här, om degen är... Alltså man har haft den i kylen, man har låtit den vila och så är den lite hård. Kan man typ massera spritspåsen i handen?
Ja,
för jag tänker att den måste ju oavsett måste den ju vara spritsbar på något sätt. Men man vill inte sätta den i mikron kanske.
Nej, det ska man absolut inte göra. Ja, men låt den ligga fram om du kan, men annars alltså värmen från händerna, absolut. Ja.
Bra.
Ja, det var någon som undrade, alltså just när man spritsar den runda formen, om man ska göra det uppifrån eller 45 grader. Och jag säger uppifrån.
Ja, jag säger också uppifrån. Alltså, jag har sett alla möjliga varianter. Tanken med uppifrån är väl att det är lättare att inte få en liten topp. Men får man det ändå, vilket är väldigt lätt, fukta din ditt finger med lite vatten och bara tryck till.
Och ska du lägga på mördingslock så är inte det någon issue. Liksom.
Nej, men precis.
Ja, och när det kommer till storleken på den man ska spritsa... Både om man pratar om de små runda eller om man pratar om eclairs. Mm. De kommer svälla till minst dubbelstorlek åt alla håll och kanter. Mm. Det ska man räkna med.
Och då har man gjort rätt, vill jag bara undersöka. För den ska få den här ihåligheten. Och oftast om den kommer ut och inte har svällt till minst dubbel, då kan man nästan räkna med att den inte är ihålig.
Att den inte är ihålig, precis. Men jag tycker det är svårt för att... Som den här som jag har gjort lilla tårta med, de är ju väldigt små.
Men alltså jag bara tänker, hur små var de innan?
Ja, men de var pyttesmå. De var kanske så här 2,5 centimeter. Mm. Jag fick ut på en enda liten sats, jag fick ut kanske så här 40 stycken sådana där liksom. Mm. Men för mig så tappar de lite grann sin elegans om man gör dem för blaffiga. Alltså så de här liksom köttfärspirogerna, liksom köttfärslimporna som mina rabarber, hur goda de än var, så gick det inte att fånga dem på bild på något sätt när de så eleganta ut. Och sen kan det gå tvärtom. Mina eklär som jag har i min bok, de är alldeles för små. Mm. Det ser man inte på bilderna, för det har vi lurats lite. Mm. Men de är alldeles för små. Så att det gäller att hitta, även där är det nog övning. Alltså så här, märka...
Ja, man måste lära känna hur ens deg blir och hur den beter sig sen i ugnen. Och det kräver några gånger.
Ja.
Men att tillägga, oavsett hur ihålig eller inte den blir, eller hur stor eller små, smaken är god.
Ja, ändå. Och sen, alltså när du kommer till eklär, det finns ju många liksom klassiska... Alltså om du går till England och köper eklär, de är ju liksom 15-20 centimeter och liksom 4-5 centimeter tjocka. Mm. De är massiva.
American size.
Ja, och sen så som bara är så fylla med jättemycket smör, vaniljkräm och sen bara doppar i chokladglasyr till de här lite mindre... Mm. Nättare sakerna. Så det är en smaksak. Men jag är ju mer alltid av det här, är de små får man ta två, och vill ju hellre ha lite mindre. Det blir också så enormt mycket fyllning om de är för stora.
Och jag, för vissa bakverk för mig så tycker jag att de, alltså för utseendes skull och upplevelsen så ska det vara smått.
Ja.
Alltså jag är mycket, du vet hur jag älskar stora grejer, jag vill ha mycket för pengarna.
Ja.
Men just macarons och showgrejer vill jag ha elegant.
Ja.
Det är också det som hör till upplevelsen, tycker jag. Men på tal om fyllning, det finns ju de som fyller på lite olika sätt.
Mm.
Antingen så spritsar man in fyllningen, eller så skär man upp den och fyller. Du märker kanske redan nu vad jag tycker om. Hur gör du och vad tycker du blir bäst?
Ja, men det är lite olika, och även där kan man ju vara elegant. De här som jag har framför till exempel, de ville jag ju ha hallon i.
Ja.
Och då kunde jag inte spritsa in det. Så de har jag ju med en brödkniv, enkelt skurit av locket, fyllt med kräm, stoppat i hallon, enkelt lagt tillbaka på.
För det kan jag säga, jag tycker att du har gjort det på ett väldigt bra sätt.
Mm.
Jag har sett andra varianter, men vi kan prata om det sen.
Mm. Men där kan man då välja att lägga på dem så att det ser ut som att de inte är öppnare.
Mm.
Eller kan man välja att spritsa dem, alltså så att de blir som en semla.
Ja, för du har gjort en chou-craquelin
semla. Ja, precis.
Gud, det var mycket lättare att se när man har druckit kaffe.
Ja, det är säkert med det att göra. Så då kan man ju lägga det på.
Ja.
Men jag brukar föredra att jag har en så här fyllningstyll. Alltså en sån som är lång, smal med en liten spets.
Och lite vass, va?
Ja, lite vass. Och jag gillar både med eclairs och de här små runda att fylla från sidorna snarare än i botten.
Är det en praktisk fråga eller en utseendefråga?
Det är både och. Mest för att jag tycker att det lätt liksom kommer ut att de blir kladdiga under till. Att det lättare rinner ut underifrån. Har man gjort på sidorna så sticker det inte lika mycket.
Men gravitationen återigen.
Ja, så då gör jag från ett håll om man gör så här små, och på en eklär så gör jag då två gånger från varje håll. Men du kan ju också göra tre hål underifrån i en eklär.
Ja, det är sant.
Men jag tycker att med den här långa jag har så tycker jag att det funkar bra att göra så. Men sen är det alltid en avvägningsfråga. Jag brukar hålla den och så brukar man känna lite hur tung den blir och när det är fullt. För de får inte bli liksom sprängfyllda.
Nej.
För det som händer då när du tar ett bett, och det är väl också därför man inte ska ha för mycket hål under och allting. Du tar ett bett och så bara...
Så exploderar det i ansiktet.
Exploderar i knät och överallt liksom.
Ja, det är sant. Och jag tänker också så här, beroende på, precis som du säger, vad man fyller den med och vad man... Ja, men hur man vill presentera den så har ju fyllningen olika funktion. För jag tycker, det som jag tycker om speciellt eklär, det är ju det här att den ser så enkel ut och man vet inte vad som gömmer sig där i. Utan det är först när man tar tuggan som man får veta om det inte står på en innehållsförteckning någonstans, såklart.
Sen är ju de, alltså, de är ju fina som de är, och så, som du säger, att det bara gömmer sig. Sen så kan jag liksom inte bland annat bli som pimpar dem ganska mycket ovanpå också.
Det
ser man mycket också, vackra eklär som korrektorer har gjort som är... Väldigt fina liksom.
För det tycker jag nästan alltså blir roligare än om man skär upp den. Och liksom, för det var, ofta ser jag det här hos de amerikanska bagarna. Att de skär upp och liksom proppfyller den med lite för vispad grädde. Alltså den lite för hårt vispad grädde. Och så trycker de in några hallon.
Mm.
Det, det är inte samma sak, tycker jag, som att liksom låta den vara stängd och sen bygga på typ så här guld eller macarons. Eller man kan göra så himla mycket.
Ja, man kan ju liksom spritsa en annan kräm ovanpå och man kan ju ha, jag har till och med sett liksom att man har det och sen ett mördegskex eller liksom. Ja, men man kan ju...
Ja, man kan göra den hur pampig som helst.
Ja.
Men nu har man bakat...
Ja, vi pratar lite grann om det här med att förbereda smeten.
Ja, just det.
Och det kan du ju göra, som jag sa, du kan ha den i kylen i flera dagar innan du ska använda den.
Ja, för den innehåller varken bakpulver eller jäst, så du förstör inte jäsningsprocessen på något
Och du
sätt.
Kan också frysa den. Du kan stoppa in, och sen får du bara se till att den är helt tinad.
Ja, när och du ska... så här spritsbar och mjuk och härlig. Det här med att baka innan, alltså, jag vet inte, jag tror att vi håller med varandra här, men det funkar ju hur bra som helst att baka dem innan, men fyll dem inte innan. Utan som du sa... Det är mycket bättre upplevelse.
Ja, alltså om man, det här är min helt personliga åsikt, men om man kan så vill jag baka dem samma dag som de ska serveras. Och sen fylla dem bara någon timme eller ett par timmar innan de ska serveras. Men det går att göra dem tidigare. Alltså speciellt de som då, för jag gillar att det här lilla frasiga ytan som ändå blir, om du stoppar dem i en tät burk i 3 dagar, det kan du göra, då tappar du det, då behöver du nästan värma upp dem igen, då kör du på ugnen på samma sätt som du bakar dem i och sen 5 minuter in, då ska man få tillbaka den här krispiga ytan, så det kan man göra.
By the way, penslar du dina med ägg?
Nej.
För det har jag sett hos många, alltså jag märker skillnaden mellan svenskar och amerikaner.
Jag såg också någon YouTube-film igår där de bakade Paris Brest, och då höll jag bara, vad är det de håller på att pensla med, varför?
Men det är liksom äggvatten precis för att få lite mer färg. Men,
lite glans tror jag också.
Ja, men jag tycker inte att det behövs.
Jag tycker inte heller det.
Men fortsätt.
Du kan stoppa dem i frysen. Och ha dem frysta. Och du kan stoppa dem i en tät burk.
Hur tinar du dem om du fryser dem när de har
ätit? Då bara tar du fram dem och låter dem tina i rumstemperatur. Och sen, men om du då rekommenderar jag att man kör in dem igen i ugnen i 3-4 minuter för att krispa till dem igen. Men för att den här mjuka dagen efterkänslan, alltså även om jag till exempel, de som jag inte har fyllt nu, de ligger hemma ut på bänken. Liksom. Jag vill hellre att de än att stoppa in dem i tät burk om det är lite fukt där bara, så speciellt med den här krakelan-grejen på.
Men du, jag kom på en sak, undra, du kanske har testat det här, men man gör en smet och man spritsar den och allting och sen fryser in. Det borde väl funka, så slipper man värma upp.
Jag har till och med sett att du vet de här silikonmatterna med de här halvkloten, att man har fyllt dem med smeten, fryst dem. Sen vänt dem upp och ner, lagt på plåt och sen bakat dem.
Så men gud vad smart.
För att de då ska få den här
det finns ju avlånga silikonformar också. Men gud, det är jättesmidigt.
Men jag vet inte hur de blir, för då behöver du ju baka dem från fruset. Just och det vet inte jag hur de reagerar på det. Men jag har sett det göra.
Och det kanske inte blir så mycket kolhuvudfeeling.
Nej, jag vet inte. Men så att absolut. Och du kan som sagt spritsa ut dem om du sen bara vill tjoffa in. Och den här mördegs... plattorna som du ska ha på, där måste du jobba med frusen deg. Alltså du kavlar ut den, fryser den och sen tar du ut, annars är det helt
annars kommer hopplöst. Det smälta ut annars.
Ja, men det är helt hopplöst att hantera den och få loss de här och lägga på och liksom, det måste vara frusen.
Allt för smidigheten.
Yep.
Sötad deg eller ej, det har vi pratat om redan och jag tänker det är väl en smaksak, jag tycker inte att det påverkar konsistensen.
Det var någon som nämnde så här, min mormors gamla recept har ingen socker och jag, du kan göra dem helt utan socker. I mitt recept har jag en tesked socker och jag vet inte om det är typ för att, som vi nämnde i förra vaniljavsnittet, att lite socker hindrar mjölken från att brännas. Kanske men jag har en tesked socker, en halv tesked salt. Du kan skippa den teskeden.
Men precis som vi pratade om i sockeravsnittet så är ju socker en krydda. Utan, man behöver inte ha så mycket, men det tillför ändå en smaknyans.
Och ska jag göra det med räkfyllning så kanske jag skiter i det. Liksom.
Eller så blir det en väldigt god smakbalans. Kanske. Speciellt om man har köttfärs åt. Nej, jag ska inte hålla på sådär. För då kommer någon skriva att jag är flamsig igen. Jag har varit i halva det här avsnittet. Men det är ju inte alltid de håller ihop när man gräddar dem i ugnen.
Nej.
De kan ju spricka upp. Och jag kan tänka mig att det är svårt att göra de här utan att ha en tyll. Alltså att man typ skulle klicka ut egen på något
det
sätt.
Det går, men... Och är du ute efter de här liksom petit chou, alltså de som är runda bollar men som är lite ojämna och knöliga, då kan du nog skeda ut dem. Ja. Liksom.
Och så jag tänker sen fukta handen lite och bara rätta till dem om du vill.
Ja,
så
absolut. Men annars skulle jag nog rekommendera att spritsa, absolut. Men om man gör bakar dem utan ett mördegstäcke på, då kommer de ju bli ojämna och håliga. Så därför är det ju svårare med eklären. Mm. För den har ju i sin vanliga form inget täcker på sig. Just. Så den, och den, det är ju samma smet, så varför, den vill man ju ha helt, helt jämn. Mm. Och det är därför man spritsar den med då en eklärtyll.
Vad är skillnaden på en eklärtyll och en vanlig tyll, Emma?
Ja, men eklärtyllen är ju den som till exempel är Wilton 8D och den som din jäm som du har.
Ja, just det.
Det är som,
en väldigt stor öppen.
Stor öppen.
Jag vill inte säga stjärntyll för det är inte det.
Nej, men det är en stjärntyll, men den är öppen, stor öppning och sen har den väldigt väldigt många små tänder eller taggar.
Förlåt.
Och den heter klärtyll. I min bok kallar jag den för klärtyll. På engelska heter den French tip.
Ah.
Och det är just för att det är den som konditorerna har när de gör kläder. Mm. Och som jag har förstått det med varför den är bättre än om du exempelvis spritsar dem en rund till, är att alla de här små in och ut, in och ut, in och ut, in och ut taggarna gör att ytan på eklären blir mer åt olika håll liksom. Och då har den lättare för att stanna i den formen. Medan om du har den helt rund så kan den liksom sticka hit eller sticka dit och bli mer knölig och bumplig.
Jag kan tänka mig att det blir en ännu lite krispigare yta just eftersom att man har de här väldigt tunna grejerna som sticker ut. Som kanske gräddas lite mer än liksom hela liksom korven.
Och sen blir ju den här karaktäristiska lite randiga som man gärna,
fint,
så gärna vill ha. Men det är poängen. Och då är det någon som undrar, om man inte har en sån, är det bättre att välja en helt rund eller att välja en vanlig stjärntyll? Och då skulle jag säga att det är bättre att välja en rund. Mm. För stjärntyllen gör för djupa skåror.
Ja, alltså innanmätet får typ inget utrymme.
Nej.
Det blir väldigt tunt.
Ja, och det blir liksom du får ingen enhetlig yta på den. Liksom. Så det skulle jag nog säga.
Har du testat att baka det här glutenfritt?
Jag har inte det, men jag googlade lite snabbt innan vi kom hit. Och det finns flera svenska recept på glutenfria PTK. Och då har man ersatt mjölet med en mjölmix. Mm. Man har också adderat i något recept soja santangummi och i något recept soja fiberhusk. Så jag skulle säga bara googla det så finns det recept på det.
I min nya bok så har jag en, för jag har några ätbara skålar, varav en är churroskålar. Mm. Och där har jag skrivit hur man gör glutenfritt. Och om jag minns rätt, jag har inte boken framför mig, så har jag i alla fall bytt ut lite mot glutenfri mjölmix. Och sen tror jag att jag har haft i fiberhusk. Just för att man behöver någonting som binder ihop. För det är viktigt att just den här degen går ihop till den här bollen och liksom så att den klarar av att liksom puffas upp i ugnen. Så då behöver man, som Smilla berättade för oss i det glutenfria avsnitt, ha någonting som binder ihop. Och då är det antingen santangummi eller fiberhusk. Mm. Jag tror inte tyvärr att majsstärkelse eller potatismjöl håller måttet.
Nej.
För de är inte lika starka.
Jag såg någon som hade något av dem också. Men
ja, man kan absolut ha det som ett komplement. Ja, men precis. Men inte självt.
Och nämnde vi när man gör churros, det som man gör då, att man fyller dem på en spritspåse.
Ja, och där kan man ju ha
en stjärntyll.
Precis.
Och sen så bara trycker man och sen bara klipper man.
Precis, ner i en varm olja.
Ja.
Men akta så att ni inte skvätter upp en massa olja i ansiktet.
Ja, alltid. Vi ska faktiskt ha ett avsnitt om att fritera bakverk längre fram här i vår.
För det finns ju en hel del sådana och det finns mycket att tänka på för att man ska få den här drömmiga upplevelsen.
Men då tycker jag att vi ska prata mer om churros och då ska jag också ha gjort krullers fram tills dess.
Ja.
Så att,
vi hemläxa båda två, fritera så mycket som möjligt.
Ja, och det är det som grejen när man ska fritera. Då vill man ju ha en lista.
Ja.
Så att man kan passa på att göra så här fem saker när man ändå ska dra fram skiten. Alltså
exakt, för det är mäckigt.
Även om jag har en fritös så liksom...
Jag har inte ens en fritös än, och så står den där kastrullen med en massa olja.
Ja, och oljan ska fram och sen så ska den silas och så ska det liksom... Vi pratar om det i ett annat avsnitt.
Ja, när vi orkar.
Ja.
Men du, har vi pratat klart om tjodegar?
Det känns inte så, men jag har inga fler frågor här.
Nej, men som vanligt är det bara om ni har fler frågor eller följdfrågor, ställ dem på vår Instagram. Jag tycker att vi är ganska duktiga på att svara på vår Instagram.
Ja, men återigen, det här som vi sa vi skulle lägga upp från förra veckan, har vi gjort det?
Nej. Ja, det har jag visst.
Har du?
Ja.
Om den här trenden
har i Instastory.
Jag har inte sett det.
Nej.
På bakpodden?
Ja. Och då skrev jag Hydro Dip Dye och så delade jag hennes inlägg så att man kunde trycka och gå in och kolla direkt.
Inte sett. Det är jättemärkligt.
Jag kan spara i höjdpunkter för den som missade, för jag delade faktiskt.
För mig då.
Ja.
Du sparar i höjdpunkter för mig.
Ja.
Gud vad märkligt, jag brukar stenkoll på den här. Okej.
Okay. Jo men vet du, det var den dagen som Akademibokhandeln var hemma hos dig.
Aha.
Jo, de var ju hemma på fredagen. Adlibris med. Ja. Så det är säkert därför.
Jag förstår.
Vad har du för spaning den här veckan?
Jo men det här ska jag säga att min spaning har också med det här att göra. Jag ska återkomma till Paris Breast. Jag vet inte om det är spaning eller... Ja, vi kallar det en liten en krönika.
En understrykning.
Jag ska hålla en krönika. Nej, men jag måste ändå berätta om Paris Breast och också om min kärlek till de här Chou och Krakelin.
Mm.
Jag berättade den här historien för min man igår. Han var inte imponerad. Men jag tänker att ni kommer tycka att det är roligt. Min introduktion till Chou och Krakelin var i Paris. Där det finns en kedja som heter Popelini. Som enbart säljer cream puffs då, alltså Chou och Krakelin, i massa olika färger och smaker. Och första gången jag tog en tugga av en sån, jag tror det var med passionsfrukt, så höll jag på att typ trilla i backen. Alltså det var så gott. Och sen gick jag in så två gånger om dagen och köpte fler. Liksom.
Alltså,
och sen varenda gång jag var till Paris sen dess, så måste jag bara så här, scouta, var ligger alla de här? Och så går jag in. Alltså, det är något av det godaste jag vet. Men... sen då, ganska nyligen, då det här är lite min trend, just om Paris Breast, att det nu håller på att bli en trendbakelse.
Kan du förklara för den som inte vet vad det är?
Det ska du få tro att jag ska göra.
Ja.
För att jag trodde ju då att det är de här, de är runda, som är liksom som en liten ring, som en liten krans. Och sen är de då fyllda med den här nötpraliné-fyllningen. Jag trodde att det var Paris Breast som är Paris bröst.
Ja, för det låter ju som det.
Det tror man. Det fick jag då lära mig att det är inte det. Utan det är, de är döpta efter ett cykellopp. Och det är därför de är så här runda. De är runda för att de ska ha formen från cykeldäcket. Så Paris Breast, det är alltså Paris och sen är det orten Breast.
Ja, för det stavas ju
B-R-E-S-T.
Och inte ett A.
Inte ett
därför
A.
Är det inte ett bröst.
Så det är... Paris Breast Paris går den här cykelloppet.
Mm.
Så Paris Breast kommer alltså från vart ett cykellopp går.
Är det alltid mandelspån på?
Ja, inte alltid kanske.
Åt, de du åt,
men jag är lite, hallå,
ja,
var
förlåt.
Inte det här liksom så här, oj?
Ja, oj!
Ja. Och vad som då var ännu mer oj var när jag googlade på Popelini.
Ja.
Då kommer Popelini, alltså när man har lagt till i ett betyder att de är små, Popelin. De här, om man varit inne på en popelini så ligger ju alla de här små Chou och Krakelin. Och så har alla en liten marsipanlock på sig.
Ja,
och jag gjorde några sådana när jag kom hem från Paris första gången. Och då sa jag så här, de ser ut som bröst. Och då har jag fått veta nu att popelin, de gjordes för att avbilda kvinnornas bröst.
Aha,
så de däremot ska föreställa kvinnor bröst.
Där har du ett riktigt wow, Emma.
Eller hur?
Ja. Det där, det är
så
lite
Paris
inception.
Breast, nej, det är inte bröst. Nej. Popelini däremot, ja,
det är
tuttar. Ja, det var min spaning. Nej, men spaningen var väl att jag tror faktiskt att Popelinis är ju ett av de så här trendigaste, inte trendigaste, men populäraste fiken i Paris. Och även nu då, att jag tror att Paris Breast kommer att komma lite större som bakelse. Mycket för att den här Brinken bakar kommer göra ganska
ja,
mycket
100%.
Sådana.
Jag känner det i rummet här. Du ja. Kommer gå hem och baka jättemånga sådana här nu.
Mm.
Men det ser ju magiskt gott ut.
Mm. Ja, så det var min lilla spaning.
Bra
om
spaning.
Bröst.
Och bröst vad, och show
och vad som är bröst och inte.
Liksom.
Ja.
Då tackar vi för det.
Jag tackar för det. Känner inte riktigt, alltså, du var lite mer entusiastisk än Anders, men inte jätte ändå tycker jag.
Nej, men alltså, jag förstår din fascination.
Av bröst.
Och, ja, och det här.
Ja.
Så det är en rolig inception-grej. Någonting väcks inom mig. Men jag tror att jag var så inne i bilden att jag glömde säga wow bara.
Jag måste säga att jag är också mest tacksam för att jag tog reda på det här. Innan jag la ut mina första recept och bilder på Instagram.
Och folk skulle skriva, det ser ut som tutta.
Nej, men och skrev Paris Breast med E-A.
Oj, vad pinsamt det
eller
hade varit.
Eller hur? Bara, tror hon att det heter breast? Som i bröst? För det gjorde jag, det trodde jag.
Ja, det trodde jag också fram tills att du förklarade för mig.
Exakt.
Mm. Bra spaning, Emma.
Så nu har jag lärt er alla någonting och förhoppningsvis undvikit framtida klavertramp.
Även om det såklart skulle gjort ditt kommentarsfält väldigt livat.
Ja, kanske.
Men du, nästa vecka ska vi inte prata om bröst.
Nej.
Utan då ska vi prata om morotskaka.
Ja, det är ju påsk nästa vecka. Ja. Nästa avsnitt kommer ut på långfredagen.
Just det, då hoppas vi att ni lyssnar ändå.
Ja, det är klart. Det kommer ni
göra. Men jag vet inte hur upptagna folk är på påsken. Liksom.
Nej, nu när det är så här så kommer ju ingen vara särskilt upptagen. Alla kommer ju vara hemma, typ.
Ja.
Och långfredagen är ju känd som en dag där man liksom, det ska ju vara årets lugnaste dag när man egentligen inte, min mamma brukar berätta när de var små, då fick de verkligen bara sitta typ med händerna i knät.
Vet du, dagens generation skulle behöva det.
Mm.
Att sitta i soffan med händerna i knät.
Och tänka hela dagen på att Jesus har dött.
Nej, kanske inte det. Utan jag tänkte mig bara ha tråkigt.
Ja.
För att barn idag har inte tråkigt så ofta.
Nej,
och det är nyttigt, för jag minns att jag kunde sitta när jag var liten. Nu blir det pladder igen, förlåt, men jag måste bara få berätta det här. För jag jämför med mina egna barn.
Mm.
Att jag kunde liksom ha en dag där jag bara satt och gjorde ingenting. Kolla i väggen, bara, vad ska jag göra nu?
Mm.
Och det var okej. Men ja, det är tydligen
det är som Henrik Schiffert säger, det finns en orsak till varför det finns liksom, två generationer svenskar som vet vad Eisapeite betyder.
Liksom. Ja.
Det är ju,
förlåt, jag börjar äta min tårta nu.
Det är ju få inte övertäckas som står på elelement.
Ja!
På alla toaletter som man har vuxit upp med. Liksom. Man, liksom, man satt där och så hade man ingenting att göra, så då läste man. Liksom, så då lärde man sig så här, må icke tilldäckas. Eisapeite. Alltså, nu finns det inga barn som vet det, för de tittar i mobilen hela tiden.
Mm. Alltså min dotter ville ta med sig sin iPad in på toaletten häromdagen. Jag var såhär, det får du inte.
Ja, vi har fått in för mobilförbud på toaletten.
För jag funderar på att sätta upp en skylt.
För de sitter också där i 45 minuter då.
Ja, och glömmer att vad de gör där egentligen.
Men återigen, nästa vecka är påsk. Och vi tänkte såhär, morotskaka, lite påskigt ändå.
Ja, 100%.
Så i
men
alla
du, får jag föreslå ett byte av, eller en såhär, att vi förstorar det ämnet.
Ja.
Med såhär kakor och grönsaker.
Ja, du menar man kan, vi kan prata om rödbetskaka
och absolut. Morötter. Och, baka med rotfrukter.
Gud, det låter inte så påskigt. Vi kallar det för morotskaka, men ni får ställa frågor om det också. Okej.
Ja, men jättekul.
Mm.
Vi, förlåt, du är så inne i min tårta.
Ja, äter din tårta nu. Vi ses nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Mums! Alltså, för bubblan var gott. Jag orkar inte.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.